Ronaldos största styrka som fotbollsspelare och säkerligen också som person, det är viljan att i det närmaste gå över lik.
Radiosporten från fotbolls-EM 2016.
Det är sommar och miljontals människor sitter klistrade framför TV:n. Portugal möter Frankrike som spelar på hemmaplan.
Den största matchen man har spelat i karriären gäller för alla här ute på den här planen.
Samtidigt som de portugisiska spelarna då lägger ut bollen över sidlinjen därför att Cristiano Ronaldo ligger kvar på den där positionen efter duellen med Dimitri Payet och han tar sig för knät.
Han brukar ha ett snett leende. Nu sitter han i gräset och gråter. Stjärnan, supernovan, gladiatorn. Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten, är skadad redan i första halvleken.
Kolla Ronaldo.
Och Ronaldo har satt sig ner på gräsmattan igen.
Han har ont.
Han ser förtvivlad ut. Han vet att det är över för honom. Han har blivit hårt tacklad och knät kommer inte hålla.
Det vimlar av malfjärar det här inne på Stade France. Och Ronaldo ser alldeles bedrövad ut. Han gråter ju, Cristiano, världsstjärnan, portugisiske världsstjärnan.
Kamerorna är fixerade på Ronaldo när en nattfjäril flyger in i bild. Den landar med sina vibrerande vingar mellan Ronaldos tårfyllda ögon.
Cristiano Ronaldo, kommer han kunna spela vidare?
Nej, det ser inte så ut.
Och där blåser domaren av. Portugal har tagit landets allra första mästerskapstitel någonsin. Och det är genom att besegra världsnationen Frankrike.
Ronaldo och fjärilen kommer bli ett bevingat meme över hela världen. Portugal kommer vinna guldet. Ronaldo kommer fortsätta vara världens mest älskade och hatade fotbollsspelare. Men nu fortsätter han bara gråta i gräset. Du lyssnar på P3 ID. Det här avsnittet handlar om Cristiano Ronaldo.
I was like the diamond of the family.
En historia om en man som gång på gång kallas för världens bästa fotbollsspelare.
Den här förmågan att stänga ute saker som inte har med idrott att göra, som är liksom närmast psykopatisk.
En berättelse om att komma från ett trasigt fattigt hem på en liten ö i Atlanten till att barn över hela världen bär ens namn på ryggen.
Det är väl ingen överdrift på något sätt att säga att Ronaldo är besatt verkligen av träning och det han gör.
Han har flest följare i världen på Instagram. Han har också anklagats för skattebrott och för våldtäkt.
According to this report, Cristiano Ronaldo allegedly tried to buy this woman's silence, but he's calling this whole story, and I quote, fake news.
Året är 2003. En tonåring med blonda slingor springer in på Old Trafford Arenans plan i Manchester. Han är smal och gänglig med ojämna tänder. Han är otroligt snabb och fintar sina motståndare så fort han kan. Han faller till marken gång på gång. Det andra laget vill få omkull honom. Cristiano Ronaldo är 18 år och har bara en sak i huvudet. Att vinna. Han har fått den gyllene biljetten till ett proffslag i England. Nu ska den här arenan bli hans teater.
Cristiano Ronaldo kommer då till Manchester United som då absolut är fortfarande uppe på toppen.
Det här är Rickard Henriksson som är Radiosportens fotbollsexpert. Han berättar att det är en speciell tid för det röda och vita laget.
Alltså man vinner Premier League-titlar var och varannat år. Man har många etablerade spelare verkligen i sitt lag som har varit där länge och som ses som vinnartyper som verkligen förkroppsligar Manchester Uniteds sätt att spela. Till viss del också den brittiska ganska hårdföra fotbollen.
Ronaldo har fått tröja nummer 7. Det är ett nummer som inte är lätt att bära upp i Manchester. George Best, Eric Cantona och David Beckham är bara några av stjärnorna som har haft tröjan tidigare. Nu hoppas hela klubben att 7:an på Ronaldos rygg ska bli en självuppfyllande profetia.
Cristiano Ronaldo kommer alltså som väldigt ung utländsk portugisisk tonåring till den här klubben och till det här laget. Självklart med en press på sig att leverera direkt.
Ronaldo anländer till England och Premier League klädd i snortajta jeans och en Versace-tröja i grälla färger. Det är inte populärt i det brittiska omklädningsrummet. Han dyker också upp med en attityd han har med sig från den uppmuntran han har fått hemma i Lissabon. Att han är bäst.
Det gamla gardet i omklädningsrummet var ganska tuffa mot honom till en början. Och liksom tyckte att han kom som en liten påfågel in där.
Det här är Johanna Frendén, journalist på Aftonbladet med inriktning på fotboll.
Men jag tror att det var en ganska så rejäl kulturkrock just för att det här var en sydeuropé med liksom divalater redan då på något sätt. Och väldigt mycket så typen som kanske har mycket vax i håret och raka benen till exempel.
Han sticker ut på det sättet. Dels i sina interaktioner då i omklädningsrummet och på träningsanläggningen. Och framförallt att han har självförtroendet att som tonåring ute på planen försöka det där lilla extra, riktigt skicklig dribbler, och som också blir ibland kritiserad för showboating, alltså det engelska uttrycket för när man gör någonting som egentligen borde vara ganska enkelt en aning svårare, just för att det ska se lite snyggare ut för publiken.
Cristiano har inte alltid kunnat uppträda så här självsäkert. Han är bara 12 år när han flyttar hemifrån och in på fotbollsklubben Sporting Lissabons ungdomsakademi. Han flyger ensam på barnbiljett. Då har han aldrig tidigare rest utanför ön där han är född, Madeira.
Madeira är en ö som tillhör Portugal.
Där är Petri Ides reporter, Axel Winqvist.
Rent geografiskt så ligger det ju närmare Afrika. Det är en vulkanö och den har ungefär 270 000 invånare.
Och vår största stan heter Funchal. Och det är här Ronaldo bor innan han blir scoutad som barnproffs.
Cristiano Ronaldos familj har haft det tufft. Hans mor Dolores växte upp på barnhem och fick sluta gå i skolan vid 13 års ålder. När hon är 18 träffar hon den 2 år äldre Denise. Kort därefter får hon barn. Och sen ett till. Då kallas Denise in i armén. När han kommer hem till Madeira igen får Dolores ännu ett barn. Hon blir gravid en fjärde gång, 8 år senare. Nu vill Dolores göra abort. De är för fattiga, tycker hon. Hon försöker springa tills hon svimmar för att få missfall. Men det funkar inte. Och i februari 1985 kommer sladdisen Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ronaldo efter presidenten i USA, Ronald Reagan. Ronaldo i en intervju med CNN.
When you were a kid and you were growing up and you were playing on the street, did she know you could be who you are today?
No, but she always, you know, she never closed the doors. She always gave me opportunity to, you know, to follow my dream.
När den 12-årige Cristiano kommer till Lissabon har han lockigt, burrigt hår, men samma sneda leende. Han är benig och inte särskilt lång. Han älskar att spela fotboll, för då behöver han inte tänka på annat. Varje dag när träningen är över gråter han. Sedan han börjar spela fotboll har Cristiano kallats för Lipsil. Han gråter när han missar en straff. Han gråter till och med när hans lagkamrater inte gör mål. Nu när han är 12 år och långt hemifrån gråter han över sin ensamhet.
Uppväxten på Madeira gör att Ronaldo får en väldigt distinkt dialekt som han sen blir retad för när han kommer till Lissabon. Jag tror att hans sätt att prata får honom att känna sig ganska mycket som en lantis.
Cristiano bor tillsammans med de andra unga fotbollstalangerna klubben har. Han är absolut yngst, den enda 12-åringen. Han får lära sig att bli vuxen snabbt, åka tunnelbana själv, vika sina kläder prydligt. Första dagen i skolan kommer han sent till lektionen. Han hittar inte i stan. När han räcker upp handen för att presentera sig börjar hela klassen gapskratta åt hans dialekt. Enligt legenden ska Cristiano då resa sig upp och kastat en stol på läraren. Men det mesta kommer gå över för Cristiano Ronaldo. Han kommer till och med bli poppis. För ingen kan undgå att den målmedvetna, nästan maniske tonåringen är en stor talang. När Ronaldo kommer till England som tonåring upplevs han vara självsäker. Men själv vet han inte ens vad ordet confident betyder, märker en journalist från Sky Sports.
Yes, Cristiano, how did you enjoy tonight? Yeah, it's a good game. It's a good performance. Team win, it's important.
Are you feeling more and more confident with each game?
I don't understand.
Are you confident?
I understand, sorry.
I Manchester United blir Ronaldos självsäkra attityd hela tiden prövad. Han har ett underläge eftersom hans engelska är dålig, men framförallt eftersom hans spelstil anses vara fåfäng. Hans lagkamrater drar sig inte för att ge honom en extra tackling under träningarna. Kanske för att härda den unga killen de börjar kalla för Ronny.
Däremot, det ska verkligen understrykas, Cristiano Ronaldo blir omedelbart inom laget väldigt, väldigt populär och får allas respekt, just eftersom att han också är den som från dag ett jobbar allra hårdast. Han tränar extra både innan och efter ordinarie träningspass.
2004 är det EM i Portugal. Det är det första året Ronaldo är med i landslaget. Och lagkamraterna har till en början svårt för ynglingen.
Ronaldo dyker upp i solglasögon och bakåtvänd keps. Och veteranerna i laget som typ Luis Figo, de tycker att han är lite omogen och arrogant.
Ronaldo nickar in ett mål i öppningsmatchen mot Grekland. Nästa match mot England svimmar mamma Dolores av nervositet, medan Ronaldo och hans lag går vidare till semifinal. Matchen efter det nickar han in ett mål till. Sen blir Ronaldo den yngsta spelaren någonsin i en EM-final.
Portugal have never been in a major final.
Men det blir en förlust mot Grekland. Ronaldo blir förkrossad. Efter EM 2004 börjar Ronaldo bygga muskler med en större intensitet än tidigare. Han gör till och med armhävningar i duschen, berättar en landslagskamrat. Som tonåring brukade Ronaldo smyga ut på nätterna för att bryta sig in i Sporting Lissabons gym. Nu har hans besatthet av sin talang och kropp gjort honom till arbetsnarkoman. Han går från att vara lång och gänglig till att bli en gladiator.
Men under den här tiden så rapporterar också de brittiska tabloidtidningarna om hur Ronaldo har en väldigt hård diet som gör att han har mindre kroppsfett än en ganska utmärglad smal fotomodell. Tidigare har han också haft ganska ojämna tänder, vilket han nu har fixat. Så nu har han då ett så här kritvitt, perfekt Hollywood-leende.
Manchester United styrs av en man som är en levande legend i fotbollens värld. Så pass mycket att han har blivit adlad av Englands drottning. Skotska Sir Alex Ferguson är ansedd av många att vara den bästa tränaren genom tiderna.
Well done to the players.
Som ledarstil så är han ju otroligt krävande av sina spelare, otroligt dominant. Och om man inte gör som Sir Alex Ferguson säger, ja, då hamnar man direkt i kylan.
Sir Alex auktoritära stil har gett honom ett smeknamn, Hårfönen.
Man får en utskällning från så nära håll utav Sir Alex Ferguson att då håret blåser bakåt lite när man ska torka efter en dusch.
Det är Sir Alex som ska få styr på den unge Ronaldo som inte vill dela med sig av bollen. Sir Alex skäller ut honom, men han har tålamod. Han ger Ronaldo ledigt oftare än de andra spelarna så att han ska få komma hem till sitt soliga klimat och familj på Madeira. Ronaldo berättar en intervju med CNN om Sir Alex betydelse.
He teach me many things. He's like a father for me in football. I have a great relationship with him.
Sir Alex blir en fadersfigur för en temperamentsfulla och känsliga Ronaldo. När Ronaldos egen pappa, Denise, blir sjuk får han tröst hos Sir Alex. Cristianos pappa Denise var materialare i klubben Cristiano spelade i som barn på Madeira. Denise är den som tvättar lagtröjor, klipper gräset och städar toaletten. I klubbhuset där han jobbar finns det en liten bar. Det är dit Denise går på morgnarna. Han sitter där tystlåten långt in på kvällen. Cristiano går dit ibland. Han har svårt att sova om pappa inte är hemma. Ibland följer Denise med hem. Ofta inte.
Och Ronaldo har sagt så här om sin far: min pappa var rolig när han drack, men jag fick aldrig lära känna honom. Jag vet verkligen inte varför han drack. Han kanske var frustrerad över sitt liv. Jag ville ha en annan pappa, en som kunde vara mer närvarande i mina framgångar.
Innan Cristiano Ronaldo föds har Denis ryckt in i armén. Han blir inkallad till kriget i Angola för att strida med portugiserna för att Angola inte ska bli självständigt. Det är ett blodigt krig som lämnar djupa spår hos soldaterna. De får släcka törsten med ljummen öl eftersom det inte finns tillräckligt bra dricksvatten.
Denis, han är bara där i 10 månader. Men när han kommer hem till Madeira så ser det ut som att han har varit borta i 10 år.
Han är då fattig. Det finns knappt några jobb längre och minnena plågar honom om nätterna.
Och det är nog den här posttraumatiska stressen som gör att han börjar dricka.
Och nu har Denis problem med levern. Den 20-årige Ronaldo ber sin far söka hjälp. Han har just köpt ett fint hus åt mamma. Nu insisterar han att han vill betala för pappans vård. Han erbjuder sin pappa att få behandling på Englands mest exklusiva sjukhus. Denis, som bara varit och hälsat på Ronaldo ett fåtal gånger sedan hans son lämnade hemmet som 12-åring, ger till slut med sig. Men det är för sent. Året är 2005 och Ronaldos pappa dör på sjukhuset i London i sviterna av missbruket. Han blir 52 år gammal. Många år senare visar den brittiska medieprofilen Piers Morgan en gammal brusig videofilm på Denis som Cristiano aldrig sett. ITV visar hur han gråter.
I never saw the video. I never saw that video. Unbelievable.
To hear your father speak about how proud he was of you, it must mean a lot to you.
Yes, a lot. But I really don't know my father 100%. He was a drunk person. I never spoke with him like a normal conversation. It was hard.
Did he ever tell you that he was proud of you to your face?
No, yes, he say that he treat me unbelievable. I was like the diamond of the family. And he knew it that I will be a football player. And for me, it's make me sad because everything to be the number one and he don't see nothing, he don't see to receive awards, to see what I eat.
He never saw how great you became.
Ronaldo dricker nästan aldrig. Han går och lägger sig tidigt om kvällarna. I hans hus på engelska landsbygden bor nu hans mamma, syster och flera andra släktingar. Han har inte många vänner, även om han uppskattas i laget. Allt hans fokus utanför sporten ligger hos familjen han knappt fick växa upp med. I hans nya hus finns nu 3 solarier, montrar med priser och fotografier. De flesta föreställande honom själv, men också ett porträtt på hans favoritskådis Jean-Claude Van Damme.
Hello. Yes. I'm Van Damme.
Enligt lagkamraten Wayne Rooney har Ronaldo en rutin inför varje match. Han drar på sig sin matchtröja, sätter på sig skorna. Sen ställer han sig framför sin spegelbild och stirrar på sig själv. Ronaldo har det enda skåpet i Manchester Uniteds omklädningsrum som är mitt emot en spegel. Portugal against England. Ronaldo vill vara större än fotbollen. Han vill bli historisk. Under VM 2006 ser han en ny chans. I kvartsfinalen möter hans Portugal, England.
Wayne Rooney och Cristiano Ronaldo är ju klubbkamrater. De spelar i samma lag i Manchester United, men England och Portugal möter varandra i VM-kvartsfinalen 2006, alltså en jätteviktig match. I den matchen så blir Wayne Rooney utvisad efter en ganska ful eftersläng som domaren först inte riktigt uppfattar. Men då är Cristiano Ronaldo snabbt där och uppmärksammar huvuddomaren på det, vad det är som Rooney har gjort och sparkat en portugisisk spelare. Rooney blir då utvisad, får ett rött kort. Det är väl ingen som ifrågasätter om det är korrekt eller inte. Men sen på vägen ut också så är det någon slags då blinkning från Ronaldo till Rooney att det var jag som tjallade till domaren. Jag såg vad du gjorde. It's the end for Sven-Göran Eriksson. And England, as usual, lose. Och det där blev förstås en, i England då, en jättegrej att Ronaldo gjorde så där mot en lagkamrat, fick honom utvisad. England förlorade sedan den här matchen också på straffar och Portugal gick vidare. Så att efter det var Ronaldo även faktiskt av vissa Manchester United-supportrar ganska så impopulär i månader därefter.
Ronaldo får återvända hem till England han känner hatar honom. Det säljs till och med tröjor med texten "Jag hatar Ronaldo". Trots att Wayne Rooney hör av sig och verkar lugn känner Ronaldo att klubben inte backar honom. Det krävs en lång lunch i Portugal med Sir Alex och Uniteds vd för att han ska stanna. När Ronaldo kommer tillbaka till klubben spelar han bättre än någonsin. Han har till och med verkat lära sig lite mer laganda. Men fansen glömmer inte blinkningen i första taget.
Ja, framförallt hösten 2006, alltså i kölvattnet av den här incidenten under VM med lagkamraten Wayne Rooney, så får Ronaldo en del kritik för hur han presterar i Manchester United, som visserligen inte är underkänt på något vis, men han är inte dominant i laget. Och dessutom så är Cristiano Ronaldo då ganska besviken på klubben United, som han tycker borde stötta honom mer i offentligheten just när han får så mycket kritik för vad han gjorde under sommaren och när han blir utbuad av motståndare, supportrar och liknande. Så att det där är under tiden i England den absolut tyngsta tiden för Cristiano Ronaldo.
En spelare som väcker otroligt mycket känslor och väldigt hatat hos ganska många motståndare. Så att ibland får jag känslan av att vi kanske tänker att han filmar mer än vad han gör.
Ronaldo kan hoppa högre än en genomsnittlig NBA-spelare. När han nickar in bollen i en match mot Roma är det som att han hänger i luften. Ronaldo är en entertainer som börjar vinna titlar. 2008 vinner Manchester United både den engelska ligan och Champions League. Och Ronaldo får bevisa att han längtat efter. Ett tecken på att han är bäst. Han vinner Ballon d'Or, guldbollen som tilldelas världens bästa fotbollsspelare. Han är bara 23. What a year 2008 was. Remarkable
achievement after achievement starting the year. Det var odiskutabelt att han skulle vinna Ballon d'Or just det året. Hans första av många då skulle det visa sig.
Året efter Ronaldos Ballon d'Or, hans första guldboll, får en argentinare priset. Den två år yngre, Lionel Messi.
Lionel Messi är ju världens bästa fotbollsspelare enligt de absolut flesta.
Rivaliteten mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har en egen Wikipedia-sida.
Ja, men det här är ungefär samma hårt bevakade och väldigt omsusade rivalitet som uppstod mellan tennisspelarna Björn Borg och McEnroe. Båda två har ju också självklart varsitt enormt reklamkontrakt med varsitt stort märke. Messi är sponsrad av Adidas och syns på deras reklampelare. Och Ronaldo, han är ansiktet utåt för Nike.
Alltså Leo Messi är ju liten för att vara fotbollsspelare. Blyg, lite nästan autistisk. Var liksom en bit över 30 när han började prata ordentligt och uttrycka sig. Han kallades ju den stummen när han kom till Barcelona. De andra spelarna sa att han är fantastisk men han säger ju ingenting.
Där Cristiano Ronaldo är en mer utlevande personen som har en aura kring som att verkligen vara en jättestjärna, inte bara hur han agerar men också till viss del hur han ser ut, där Lionel Messi å andra sidan är ganska introvert egentligen och inte på något vis, om man tittar till persona eller utseende, just utstrålar superstjärna. Så där är de ju båda motpoler. Men sen att så länge som både Ronaldo och Messi befinner sig allra högst upp på den skyhöga nivån verkligen, det har aldrig hänt tidigare. The Barcelona fans.
I maj 2009 är det Champions League-final. Det står mellan Manchester United och FC Barcelona. Det står också mellan Ronaldo och Messi. Kamerorna är fixerade på 22- och 24-åringarna. Barcelona, the new champions of Spain, are the new champions of Europe. Det blir Barcelona som vinner. Messi gör mål. Ronaldo gör det inte. Istället får han ett gult kort för att ha tagit ut sin frustration i en hård tackling mot en av motståndarlagets spelare. Det har gått 6 år och Cristiano har gjort allt han kan för Manchester United och Sir Alex.
Nu ville han till sina drömmars klubb.
Sommaren 2009 skriver Ronaldo på för Real Madrid. FC Barcelonas ärkerivallag och ett av Mamma Dolores favoritslag.
Real Madrid har ju traditionellt, särskilt i modern historia, en helt annan syn på det här med stjärnor och inte som det är i Manchester United att de ska underkasta sig kollektivet, utan i Real Madrid pratar man mycket om att hit vill man ha de absoluta fixstjärnorna, alltså världens allra bästa spelare, så många som möjligt bara in med dem i den här klubben och så ska man få ett lag att försöka funka ut efter det. De vill verkligen åt stjärnglansen och gärna ha personligheter som Cristiano Ronaldo som absolut inte ryggar tillbaka för att axla en sådan mantel heller.
Arkitekten bakom det hela är Jorge Mendes, idag världens mäktigaste och rikaste agent. Övergångssumman är rekordhög. Den spanska klubben har lagt ett bud på 80 miljoner pund. Siffran är den högsta som dittills betalats för en fotbollsspelare. Florentino Perez, miljardären som Real Madrids ordförande, vill visa världen sina muskler.
Ronaldo som är från Portugal, grannlandet till Spanien. Det är klart att spansk fotboll alltid har varit nära för Cristiano Ronaldo. Men han har ju många intervjuer, faktiskt även då innan han skrev på för Real Madrid. För det är ju lätt att säga det i efterhand. Sagt att han redan som ung drömde verkligen om att få representera den klubben. Sir Alex Ferguson och hela Manchester United, de förstod att nu hade Ronaldo gjort allting.
Medan dealen går igenom är Ronaldo på semester. Han har hyrt en lyxvilla i Las Vegas. Solen värmer på ett sätt som han aldrig gjort i Old Trafford. På dagarna gör han armhävningar vid poolen. På nätterna går han ut. Paparazzis flockas runt 24-åringen. Särskilt när han fångas på bild med it-tjejen Paris Hilton. De är tätt omslingrade om varann. Fotografer fotar hur Cristiano lämnar Paris Hiltons hus.
Jag menar att Ronaldo dejtar Paris Hilton, det gör att han blir en stor kändis även utanför fotbollsvärlden. Tillsammans så blir de kanske som en yngre och mer uppdaterad och kanske lite mer giftig version av Porsche och David Beckham.
Om det var en romans två kändisar emellan så var den kort. För en dag efter är Cristiano ute på klubb igen. Och den här gången syns han med någon annan. De brittiska tabloidernas rubriker lyder: Ronaldo festar med en mystisk kvinna bara timmar efter avtalade mötet med Paris Hilton. Vid den här tiden vet ingen vem kvinnan är. Men det ska världen få veta nästan 10 år senare. Och även vi ska återkomma till den där natten.
A su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo.
Ronaldo får en stark start i Real Madrid. Han gör mål i matcherna direkt och publiktillströmningen på läktarna ökar för att se portugisen.
Kanske världens mest kräsna fotbollspublik.
Men knappt 2 månader efter hans entré i Madrid blir han skadad. En ankelskada gör att han får ha speluppehåll i 7 veckor. Och det här är ovanligt. För medan vissa fotbollsproffs kan vara borta hela säsonger är Ronaldo i det närmaste skadefri.
Ronaldo har aldrig varit långtidsskadad, vilket är smått otroligt med tanke på hur lång hans karriär har varit och förstås de väldigt många smällar han har fått.
Där har han haft tur i genlotteriet, tror jag helt enkelt.
2010 får Ronaldo en son, samtidigt som VM i Sydafrika är i full gång. Han dejtar supermodellen Irina Shayk, men hon är inte mamman. Vem mamman är vet ingen än idag. Ronaldo har ensam vårdnad och sonen har fått sin fars namn.
När man läser biografier och reportage om Ronaldo så får man lätt intrycket att det ofta är mamma Dolores som godkänner alla hans flickvänner och relationer. Hans syster Katja har sagt att hon är väldigt beskyddande. Det verkar ju som att både Dolores och Ronaldo är rädda för att han ska bli utnyttjad. Att kvinnor som kommer in i hans liv bara ska vara med honom på grund av hans pengar och kändisskap.
2011 blir det kutym för motståndarlagets fans att ropa förolämpningar när Ronaldo går ut på plan. Allt för att distrahera honom. Men när kroatiska Dinamo Zagrebs fans börjar ropa hans rivals Messis namn blir Ronaldo rasande. I pressrummet efter matchen säger han något som ska få många att irritera sig på honom ytterligare.
Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador.
Folk är avundsjuka på mig för att jag är rik, ser bra ut och för att jag är en fantastisk spelare. Det finns ingen annan förklaring.
No tiene otra explicación.
Uttalandet gör Ronaldo till en syndabock. Så fort det inte går bra för Real Madrid kan lagets supportrar skylla på deras arrogante stjärna.
Det man kan konstatera är väl att han inte tycker att han får riktigt den kärlek som han förtjänar av, kanske framförallt av publiken då. Och det handlar ju mycket om att han emellanåt kastar ur sig sådana där saker. Typ, jag är snygg, jag är bra, jag är rik, de är avundsjuka ungefär. Och jag minns, som ofta satt på Santiago Bernabéu-stadion under de här säsongerna, att det var aldrig långt ifrån att publiken började vända sig mot honom, alltså hans egen hemmapublik.
Det går ett år. På en presskonferens säger Ronaldo: jag är ledsen och de i klubben vet varför.
Jag menar att i den här delen av Cristiano Ronaldos karriär så blir han också mycket mer medveten om sitt personliga varumärke, men också tror jag verkligen sin status som fotbollsspelare i världen, i den spanska ligan, men inte minst också i Real Madrid. Alltså Cristiano Ronaldo, så fort han får kritik, om det är från journalister, om det är från den väldigt kräsna spanska publiken, alltså Real Madrid-supportrar, det räcker med en dålig match så kan du bli utbuad och få och verkligen massiv kritik. Och det känns som att några år in på karriären där i Madrid så börjar Cristiano Ronaldo reagera på sådana saker. Och jag tror också att det just jämförelsen med Lionel Messi och hur han har det i FC Barcelona hela tiden ägga på det här för Cristiano Ronaldo, som under flera tillfällen vid de här åren också väldigt publikt visar upp missnöje. Det kan vara på presskonferenser. Fanns en tid där han inte ville göra målgester till exempel när han gjorde mål, och det där tolkades ju direkt då som att det fanns ett missnöje, och det är jag helt säker på att Ronaldo gjorde oerhört medvetet.
När Ronaldo gör en stor intervju med CNN får han frågan om han upplever att han blir orättvist behandlad.
I agree, maybe I have bad image in the pitch because I'm too serious. I take serious. But if you really know me, if you are my friend, if you live inside to my house, if you share the day with me, you will know that I hate to lose. Against my girlfriend. Sometimes we are yesterday in a pool and we do it a race in a pool and I win because I don't like to lose. It's simple and that.
2014 vinner Real Madrid Champions League-finalen över Atletico Madrid. Ronaldo, som gjort det sista målet, skyndar fram till läktaren och ger sin tröja till sin storebror Hugo. Han kramar honom hårt medan publiken vrålar. Myten är att Ronaldo viskar till sin bror att nu, när han har vunnit Champions League-pokalen, så måste hans storebror också åstadkomma något. Han måste bli ren. Lille Cristiano Ronaldo växer upp i ett hem där man bara har råd att äta kyckling på högtider. Han ärver sina kläder, till och med kalsonger, från kusiner och grannar. Familjen bor i ett hyreshus där taket är av asbest. Cristiano delar rum med sin 10 år äldre bror Hugo. I det här området på Madeira låser ingen ytterdörren. Det finns ingen park i närheten, så barnen spelar fotboll på de sneda gatorna. Ronaldo brukar smita från sina läxor för att få en chans att spela. Han är oskiljaktig med sin boll. Han älskar att dribbla och finta sina motståndare. När Ronaldo blir äldre och är 16 år försörjer han mer eller mindre sin familj, tack vare att han har lämnat ön för Lissabon. Familjen behöver inte bara hjälp ekonomiskt. Hans bror behöver vård för sitt drogberoende. Den tonåriga Ronaldo betalar för rehab åt sin storebror. Men hans bror får återfall efter återfall. Och det dröjer nästan 13 år innan han blir ren. Efter att lillebror vunnit Champions League-pokalen.
Ja, men vem Ronaldo är och vad han gör verkar vara väldigt tacksamt för att skapa olika myter och till och med fake news. Ofta handlar det om uppgifter som framställer honom kanske lite bättre än vad han egentligen är. Ett exempel på det här är när Ronaldo skaffar en frisyr med rakade zigzaglinjer på sidan av huvudet. Då rapporterades om att han gjorde det här för att visa sympati med ett fan som var en sjuk pojke som hade gjort en hjärnoperation. Det har också kommit uppgifter om att han har donerat miljontals pund för att hjälpa en jordbävning i Nepal. Eller som när coronaepidemin bröt ut så rapporterades det om att Ronaldos hotell i Portugal, som han äger, skulle göras om till sjukhus. Men inget av det här har alltså hänt.
2015 blir Ronaldo Real Madrids bästa målskytt genom tiderna. 2016 är han världens bäst betalde idrottsstjärna.
Cristiano Ronaldo.
En målskytt som ju verkligen har blivit ikonisk för Cristiano Ronaldo, som man ser fotbollsknattar över hela världen härma när de själva lirar på skoj eller för den delen i egna matcher. Det är ju den, när han gör mål så rusar han ut mot någon av hörnflaggorna, hoppar upp i luften och gör en liten skruv. Sen vid landningen så ställer han sig bredbent och så ut med armarna svagt lutande neråt, och inte sällan så ropar han också ut si, alltså ja på spanska och italienska. Det har verkligen blivit hans gest. Euforisk glädje, men också förstås ett sätt att visa styrka och adrenalin. Ibland också, det händer, tar av sig tröjan och flexar riktigt välarbetade muskler.
Han har knappt gått klart grundskolan, men han är bäst. I alla fall på delad första plats med Messi. År 2016 får hans hemland äntligen sin triumf när Portugal med Ronaldo som lagkapten vinner EM-guldet. Ronaldo är knappt med på planen. Han får tillbringa nästan en timme med att titta på från sidan. Men det är bilden på hans ansikte som sprids över världen efter segern. Bilden på Cristiano Ronaldo och fjärilen.
Efter matchen när Portugal hade blivit Europamästare och går upp på läktaren på Stade de France i Paris för att hämta EM-pokalen, det är bara några meter från kommentatorsplatsen där jag har suttit och refererat matchen i Sveriges Radio, så att jag ser perfekt precis allting som händer där. Då börjar jag se en gammal man som liksom kämpar sig fram, jag faktiskt närmast armbågar sig fram förbi alla som står och tittar upp mot det portugisiska laget. Han vill fram mot spelarna och jag ser först inte vem det är, men ju närmare han kommer, ju bättre han lyckas ta sig förbi folk, desto tydligare så ser jag då att där är ju Sir Alex Ferguson, och han ska, tro mig, verkligen till varje pris fram. Så han knökar sig, armbågar sig fram genom folkmassan och lyckas faktiskt helt otroligt tajma det så att han kommer fram mot den här trappan som det portugisiska laget går ner för, just samtidigt som Ronaldo. Jag kommer aldrig glömma uttrycket just i Ronaldos ansikte när han ser att det är Alex Ferguson som då står där, underbar kram dem emellan. Det var någon slags, så verkligen i den här väldigt cyniska fotbollsvärlden, framförallt från Fergusons sida, en sån innerlig, närmast faderlig glädje när han fick krama om Cristiano Ronaldo. Så stod de och höll om varandra i några sekunder, och sen så var ju Ronaldo tvungen att fortsätta ner mot planen där, och Sir Alex Ferguson då, en av fotbollsvärldens absolut största personligheter, ja, gick tillbaka då igen bort mot sin plats några hundra meter bort där han hade gett allt han kunde för att få krama om sin tidigare adept Ronaldo.
2017 går Messi om Ronaldo i inkomst. Men det ska vara den minsta huvudbryn för Ronaldo det året. För ett par år tidigare kommer visselblåsarsajten Football Leaks.
Football Leaks var ju som en del av WikiLeaks, kan man väl säga. Och det var alltså en enorm bibba med dokument.
Football Leaks var ett stort avslöjande som rörde många fotbollsspelare, inte bara Cristiano Ronaldo, som handlade om hur man placerar sina pengar. Det är förstås att en spelare som Cristiano Ronaldo tjänar oerhört många miljoner, dels från klubblaget då, Real Madrid, men som också förstås har oerhört många sponsoravtal som bringar in väldigt mycket pengar. Och i de här Football Leaks så avslöjades det att Ronaldo, liksom många andra, däribland Lionel Messi, hade på olika sätt undvikit att betala skatt.
I april publicerar tyska Der Spiegel uppgifter från Football Leaks om att Ronaldo anklagats för sexuella övergrepp i Las Vegas 2009. Övergreppet påstås ha skett på ett lyxhotell i delstaten. Den 25-åriga kvinnan ska ha kontaktat polisen samma dag som senare fört kvinnan till sjukhus. Men enligt Der Spiegel ska Ronaldo sen ha betalat knappt 3 miljoner kronor till den anonyma kvinnan för att hon ska hålla tyst. När uppgifterna kommer fram dementerar Ronaldos agentfirma med kommentaren: det här är fiktion, inte journalistik.
Jag minns att jag reagerade på att det liksom blåste över så pass snabbt när ändå grunduppgifterna var så graverande. Och återigen då att man såg att det låg så mycket arbete bakom det här avslöjandet från Der Spiegel. Men på något sätt så var väl inte liksom tajmingen rätt då, om man får vara lite cynisk.
Det här är ju innan MeToo och den här typen av sekretessavtal och uppgörelser är ganska vanliga i USA.
Den här sommaren har Ronaldo blivit pappa igen till tvillingar, en flicka och en pojke. Även den här gången får han ensam vårdnad. Han har använt sig av en surrogatmamma vars identitet är anonym.
Egentligen är ju det här ganska så normbrytande. Det här är ju otroligt annorlunda för hur alla andra fotbollsspelare beter sig liksom.
Samtidigt har Ronaldo gått ut med att hans 23-åriga flickvän är gravid. Hon heter Georgina och jobbar i en Gucci-butik i Madrid när hon träffar Ronaldo.
This is my girls, my beautiful girlfriend, my two beautiful sons. They are the one play their football and the next one is coming soon.
I november, kort efter tvillingarnas ankomst, föder Georgina. Inom loppet av några månader har Ronaldo gått från att ha ett barn till att vara fyra barns pappa.
Han har någon form av liksom ikonstatus eller där, ja, Kristusstatus även i sin egen familj.
I april 2018 möter Real Madrid det italienska laget Juventus på bortaplan. Stämningen är vibrerande. Den går nästan att ta på. Och så gör Ronaldo något som verkar få det omöjliga att hända.
And then Ronaldo!
Oerhört snyggt mål där han gör en bicicleta, alltså en cykelspark där han träffar bollen hur högt som helst med sin otroliga spänst och gör alltså ett mål som han och Real Madrid jublar åt, men faktiskt också Juventus-supporterna ställer sig upp och applåderar, alltså för prestationen som en motståndare gör när de gör mål på deras eget lag.
Ingen kan förneka Ronaldos bedrift. Sommaren 2018 är det fotbolls-VM i Ryssland. Portugal ska möta Spanien. Några timmar innan matchen blir Ronaldo dömd för skattebrott.
Ronaldo, han döms alltså till totalt 2 års villkorligt fängelse för sitt skattefiffel. Han behöver alltså inte spendera tid i fängelset utan han kan avtjäna sitt straff hemma. Däremot så måste han betala motsvarande 190 miljoner kronor i böter.
Det fanns några klippbilder på honom när han stod på balkongen på vad jag tror var spelarhotellet och blev filmad då. Jag tror att lite demonstrativt kanske gick ut för att visa liksom att allt är lugnt och det här påverkar inte mig och så vidare. Och det tänker man att det måste det väl ändå göra, men Ronaldo gör en briljant match.
När Ronaldo sen kliver ut på plan för att möta det spanska landslaget är det som att ingenting har hänt. Han kommer att ensam göra Portugals alla 3 mål den kvällen.
Det visar ju någonstans en sida hos Ronaldo som han delar också med många fotbollsspelare eller idrottsmän på den här nivån som är liksom närmast psykopatisk. Och det är inte bara negativt förstås. Det tror jag är liksom den här förmågan att stänga ute saker som inte har med idrott att göra som jag tycker nästan är lite oroväckande.
Ronaldo har ett nytt land han kallar hem och ett nytt kontrakt.
Han skrev på för italienska Juventus sommaren 2018. Vilket då faktiskt får sägas vara en stor överraskning. Därför att även om Juventus är den största klubben i Italien så är ju de sett ur ett världsligt perspektiv och europeiskt en mindre klubb än Real Madrid.
Juventus tar emot honom med öppna armar. Men våldtäktsanklagelserna finns kvar. Det går ett år innan kvinnan träder fram i samma tidning som först publicerade anklagelserna om våldtäkten. Det är brunetten som tabloiderna spekulerade om nästan 10 år tidigare. En kvinna som på den tiden jobbade som nattklubbsvärdinna. Der Spiegel låter Catherine Mayorga berätta sin sida av saken. Det är en detaljerad, våldsam historia. Tidningen går också ut med att de har kommit över dokument från uppgörelsen med sekretessavtalet signerade av Ronaldo själv.
Och det som kom ut också i Football Leaks var att Cristiano Ronaldo i förhör kring det här hade erkänt vad som odiskutabelt är en våldtäkt. Det vill säga att kvinnan hade sagt upprepade gånger nej, men han hade ändå genomfört ett analt samlag med henne. Detta stod alltså i uppgörelsen som läckte ut.
En polisutredning öppnas igen i USA.
Ronaldo själv har nekat till anklagelserna, bland annat i en video på sin Instagram som tidningen The Independent har publicerat.
No. What they said today is fake news. They want to be famous to say my name.
Det finns en annan händelse som inte nämns så ofta, och det är att Ronaldo misstänks för våldtäkt redan 2005. Det är en ung kvinna som polisanmäler det här i London dagen efter att Manchester United har spelat en match. Ronaldo och en annan man tas in för förhör, men Ronaldo åtalas aldrig för att bevisen är inte tillräckligt starka. Och kvinnan, hon drar sen tillbaka den här anklagelsen.
Medan polisutredningen kring natten i Las Vegas pågår skriver Juventus Twitterkonto att Ronaldo är en stor mästare och att 10 år gamla uppgifter inte förändrar den saken.
Det klubben gör och det som tycker jag har präglat hela den här historien det är att man skyddar Ronaldo på ett sätt som nästan är alltså nästan fysiskt.
Våren 2019 flyttar Juventus matcher som ska spelas i USA för att undvika att Cristiano Ronaldo ska delge stämningen eller, ännu värre för klubben, gripas av polis.
Det säger ju allt såklart om hans position. Det är ju liksom dålig avkastning såklart på investeringen. Att helt plötsligt så har man en superstjärna som är misstänkt och anklagad för våldtäkt och där sponsorer drar sig ur och där hela världen ställer samma fråga.
I Juventus har Ronaldo gett sig nya utmaningar. Han ska vinna en ny ligatitel. Och det gör han. Serie A:s pokal går till Juventus år efter år. Och 2019 är Ronaldo med och tar emot den. På sommaren, 2 år efter Der Spiegels publicering, kommer beskedet att Ronaldo inte kommer åtalas för våldtäkten på Catherine Mayorga. Det går inte att bevisa bortom allt tvivel att anklagelserna stämmer, säger distriktsåklagaren. När Ronaldo blir intervjuad av Piers Morgan för ITV ser han först samlad ut i soffan där han sitter i vita tajta jeans och jämn solbränna.
You know, you've had this extraordinary career in life and then you get hit by a serious story with lots of negative headlines. And a woman accuses you of rape and it becomes Ronaldo, rape and so on. As we sit here, the police have just recently dropped that investigation into you. There is no criminal investigation now. Tell me about your reaction to what has happened.
Well, I'm not going to forget that 2018 probably was the most difficult year of my life in terms of outside football. As you mentioned, that what they accused me was very, very hard, you know.
Sen blir hans kroppsspråk mer animerat.
I remember one day I was in home, in the living room with my girlfriend, you know, to do a zap in television, to see the news, and they speak about Cristiano Ronaldo, this and that. And you'll listen your kids coming down in the stairs. And you change the channel because I was embarrassed. It's like, what is that? I feel embarrassed. I just changed the channel to don't for Cristiano to don't see that they speak bad about his father. A very bad case.
Det finns en i grunden extremt sexistisk idé inom fotbollen om att det här råkar alla spelare ut för förr eller senare, den här typen av anklagelser. Och det är klart att det är mest det tjejer som vill göra sitt namn eller tjäna pengar eller vad det nu kan vara, liksom, förstöra deras liv och så. Och här står vi nu.
2020 är Ronaldo 35 år. Han har spelat professionellt i 23 av de åren. I Lilla Funchal på Madeira finns ett Cristiano Ronaldo-museum som drivs av hans storebror Hugo. Huset är fyllt av troféer, guldskor och guldbollar. Överallt syns Ronaldos ansikte som blickar mot himlen i en segergest. Utanför står hans staty. Ronaldo är förevigad med inskriptionen "Best player in the world".
Att hela tiden aldrig vara nöjd utan ständigt då finna den här motivationen och faktiskt i Ronaldos fall bli allt bättre egentligen hela tiden och inte minst bibehålla en sån otrolig fysik som Cristiano Ronaldo gör när han alltså är faktiskt nu ganska så gammal.
I slutändan hamnar också alla fotbollsspelare i dilemmat, ska jag sluta nu när jag känner att nu kommer liksom nedgången eller ska jag trappa ner i en lite sämre klubb, en lite sämre liga, komma tillbaka till mitt eget hemland, kanske spela en säsong där. Det är svåra frågor. Jag kan tänka mig att Ronaldo brottas med dem också. Vet inte om han ligger sömnlös på nätterna, men det hade inte förvånat mig.
Man kan ju absolut läsa in att Cristiano Ronaldo försöker hålla sig evigt ung i sitt sätt att vara, i sitt sätt att klä sig både på och utanför planen. Och han har ju hintat också om just i intervjuer att hans mål är att försöka spela fotboll på allra högsta nivån så långt upp i ålder som det bara går. Jag tror att Cristiano Ronaldo är ett typexempel på en sån spelare som när han slutar spela fotboll, för någon dag måste han ju göra det, så vem vet, kanske kommer han få problem med att hitta någonting som han till närmelsevis kan dedikera sig till på samma vis som han har gjort alltså i hela sitt liv. Nu har man ju sett otaliga exempel på spelare som verkligen inte riktigt när de lägger ner den aktiva karriären kan ersätta fotbollen med någonting annat. Och det är kanske det som också Ronaldo fortfarande lever mitt uppe i, att verkligen försöka dra ut på det här så länge som det bara går.
Du har lyssnat på P3 ID av och med mig, Wendela Lundberg. Producent var Axel Winqvist, exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te sì, li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li vivrò. En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.